Du ska vara välkommen till det här bibelstudiet som handlar om evangelium. Och det är Guds erbjudande om försoning och evigt liv. Att rätt förstå evangeliet och rätt ta emot evangeliets fria erbjudande, det är absolut det viktigaste en människa kan göra i livet. För i detta ligger enda möjligheten till försoning med Gud och därmed ett evigt liv. Har du inte tagit ställning tidigare så vill jag be dig att lyssna noga och begrunda det som evangeliet har att erbjuda och sedan omfamna Guds fria gåva i evangelium. Ser du dig redan som en kristen så vill jag be dig att också lyssna noga och begrunda så att du säkerställer att du inte tidigare har omfattat eller omfamnat ett falskt evangelium. Det handlar ju faktiskt om din frälsning det här, och då bör du inte slarva med den grunden på vilken frälsningen ska stå. Så den här texten kan vara början till ett sånt här studium för din egen del, och du måste nödvändigtvis inte lyssna på vad jag säger här. Jag är inte ute efter att presentera någon nyupptäckt, utan avsikten med det här bibelstudiet är att grundligt presentera Bibelns evangelium, så som också genuina evangeliska förkunnare från förr förkunnade det. Evangeliets kärnbudskap ska man kunna presentera ganska kortfattat faktiskt. Men det går också att skriva tjocka böcker i det här ämnet eller göra långa inspelningar som den här. Men den här inspelningen, den kanske ligger någonstans mitt emellan det kortfattade och det där riktigt omfattande. Vill du ha något mer omfattande och mycket djupare så vill jag väldigt gärna rekommendera Sven Reichmans bok Frälsningen. Och vill du ha en kortare sammanställning utav evangeliet så kan du spola fram till de sista minuterna, kanske fyra sista minuterna i det här bibelstudiet. För där har jag en punkt som heter just evangeliet på 3 minuter. Studerar man Bibelns evangelium och kristenhetens historia så blir det uppenbart att kristenheten gång på gång tappat bort evangeliets sanna innebörd under historiens gång. Och detta har upprepats även i vår tid, men nu är det på en riktigt bred front. Och istället för att vila i det som evangeliet erbjuder blandar många rörelser och kyrkor och församlingar in metoder, lagiskhet i olika tappning, falska löften och så vidare, vilket alltid leder till ett kämpande i egen kraft, till prestationsångest, dåligt samvete, fördömelse, hyckleri, dömande och inte sällan andlig utbrändhet. Och det här är mycket allvarligt, för har man anammat ett falskt evangelium så har man kanske också blivit invaggad i en falsk frälsning. Grava misstolkningar av evangeliet, det har vi alltså sett tidigare i Sverige, och då bland annat hos strängt kyrkfromma kristna och syndakatalogskramare. Men i början av 80-talet så dök en ny variant av ett falskt evangelium upp i och med trosförkunnelsens intåg. Och på senare år så har det förvärrats ytterligare i och med spridande av den nygamla undervisning som vi har valt att kalla för nyjudaism. Men även hård, kalvinistiskt inspirerad undervisning har också påverkat vårt land på senare tid. Och allt det här får många att tappa bort det goda som evangeliet vill ge oss. Och i värsta fall hela frälsningen. Det finns alltså all anledning till att för egen del få grepp om Bibelns evangelium och anamma dess erbjudande och sedan väcka andra över både villfarelse och sanning. Det är många som behövs väckas i vårt land. Man kan lätt förstå att om kristenheten hade haft grepp om och förkunnat det sanna evangeliet idag, då hade inte så många villoläror kunnat florera i vårt land som de gör. Man hade då inte heller sökt ekumenik ut med vägar som leder bort från sanningen. Och personligen är jag också säker på att vårt samhälle hade sett betydligt trevligare ut om det sanna evangeliet hade förkunnats mer i vårt land. En annan observation som jag har gjort i kristenheten, det är denna. Att där man sörjer över ett urvattnat evangelium, urflippade möten, allmän slapphet och lösaktighet i kristenheten och så vidare, där tar man inte sällan emot väl maskerad lagförkunnelse som en slags räddare i nöden. I en längtan då efter radikal väckelseförkunnelse så ser man inte att det man tror är ett glädjebudskap för syndare i själva verket ofta är ytterligare en villfarelse som lägger mer sten på redan tungt nedtyngda människor. Så vi måste alltså vara vaksamma så att vi inte tar in och förmedlar ytterligare en form av villfarelse. Och vaksamma blir vi genom att sätta oss in i vad evangeliet egentligen står för och sedan vakta på det falska och förkunna det sanna. Jag ska nu läsa ett bibelord ifrån Apostlagärningarnas kapitel 4, vers 11-12. Och där står det: Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det finns alltså ingen annan väg ut ur mörker för människor och ett helt samhälle och ett helt land än att söka sig till Gud och att omfamna hans evangelium i Jesus Kristus. Det är endast genom att bejaka evangeliets enkla och fria erbjudande som vi kan få frid med Gud och därigenom också vända en negativ utveckling till en god utveckling i det egna livet, i familjen, i samhället runt omkring och i hela landet, och det vittnar all äkta väckelsehistoria om. En del tror att jag personligen tycker att det viktigaste som finns är att varna för villoläror och falska profeter, men nej, så är det inte. Det viktigaste för hela kristenheten är att förkunna evangelium och därigenom vara med om att göra människor till Guds barn och Jesu lärjungar och vinna dem för evigheten. Och det här ligger ju såklart då helt i linje med Jesu missionsbefallning som vi kan läsa om i Matteus evangeliet kapitel 28 och vers 19. Men ska vi nu kunna göra ett gott sådant här arbete så måste vi då ha det rätta utsädet, skulle vi kunna kalla det. Det räcker inte med att gå ut på gator och torg och fråga människor om de vill bli helade eller om de vill ha något annat gott. Och om de sen bara vill läsa med i frälsningsbönen, som den brukar kallas. För äkta tro, den föds utav att höra Guds sanna och fulla evangelium. Så vi måste därför skaffa oss det rätta utsädet först. Alltså att ta reda på vad evangeliet faktiskt innebär och sedan så ut detta genom förkunnelse på olika sätt. Ett kan då vara att lägga ut inspelningar eller text på internet, som jag brukar göra. Men när vi gör det här så bör vi samtidigt varna för villovägarna, för utan att peka på villovägarna så blir ju talet om den enda sanna och smala vägen obegripligt. Och många människor sitter dessutom fast i olika villfarelser. Och då behöver man först undervisa dessa människor loss därifrån innan man kan servera det friska evangeliet. Nu ska vi fråga oss vad ordet evangelium betyder. Jo, själva ordet evangelium, det kommer från det grekiska ordet evangelion som betyder ett glädjebudskap eller ett segerbudskap. Och det här ordet förekommer i olika former mer än 70 gånger i Nya testamentet. Och av dessa 70 så återfinns ungefär 60 gånger i Paulus brev. Om nu evangelium innebär ett glädjebudskap, då måste ju det som är glädjen i detta budskap stå i kontrast till något som inte är glädjande. Alltså något som är hemskt eller dåligt, för annars är det ju ingen anledning till glädje i det hela. Om hela tillvaron för oss vore idel glädje, då fanns ju inget budskap som vore ett särskilt glädjebudskap. Då vore ju glädje ett slags normaltillstånd. Alltså är evangelium något som bryter sig in i en tillvaro där det finns något som är mindre glädjande. Eller helt förödande om jag ska tala i klartext. Och det handlar om att vi människor kan gå evigt förlorade om vi inte tar emot det som evangeliet erbjuder. Och det ska jag prata mer om lite längre fram. Det är alltså främst i ljuset av detta faktum som evangeliet är ett glädje- och segerbudskap. Och därför då så är det av fundamental betydelse att förstå vårt utgångsläge, förstå vad evangeliet löser för problem och sedan ta emot det här erbjudandet i evangeliet i glädje och tacksamhet. Och när vi nu söker efter Bibelns evangelium så vill jag lyfta fram några viktiga utgångspunkter i vårt sökande. Och de här får fungera som något slags ledljus och kontrollpunkter så vi vet om vi har hittat rätt eller fel. Och den första sån här utgångspunkten eller kontrollpunkten det är just ett glädjebudskap. Och som vi har sett tidigare då så måste vi hela tiden ha i minne att vi har att göra med just ett glädjebudskap eller ett segerbudskap. Det ska alltså finnas något djupt befriande och glädjande i evangeliet. Det ska skänka frihet, glädje och hopp. Och även frid. Och det ska till och med kunna få somliga att jubla av glädje. Hittar vi inte fram till en sån beskrivning av evangeliet, då har vi inte hittat Bibelns evangelium. Och vi kan ta ett bibelord på det här ifrån Jesaja kapitel 61 och vers 1. Där står det: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika ett glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Den andra kontrollpunkten, det är något helt unikt. Och när vi nu är på jakt efter det sanna evangeliets innebörd så måste vi också förstå att Bibelns evangelium har något helt unikt att erbjuda. Förlåtelse och glädje, det finns i många andra religioner. En allsmäktig skapare och messiasgestalter finns också i andra religioner. Så det sanna evangeliet omfattar alltså något utöver detta. Något som andra religioner helt saknar. Och detta måste vi ha för ögonen när vi begrundar vad evangeliet innebär. Hittar vi då inte fram till något som är helt och hållet unikt med den kristna trons evangelium, då har vi inte hittat Bibelns evangelium. Jesus sa så här i Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och där har vi ju något helt unikt. Den tredje punkten handlar om en föraktad och smal väg som få finner. När vi funnit det sanna evangeliet så ska vi finna att evangeliet är en smal väg som få hittar och som få människor önskar beträda. Och varför det är på det sättet, det beror inte på att Gud är lynnig eller så. Eller att han skulle gömma vägen eller evangeliet för att alla människor ska få svårt att hitta det liksom. Gud har egentligen inte gjort evangeliet svårtillgängligt, men Gud vill att de människor som bejakar evangeliets fria gåva ska välja detta i ödmjukhet och av egen fri vilja. Men vi människor har vanligen helt andra prioriteringar. Det som gör evangeliets väg smal, det beror inte på höga krav på gåvans mottagare. Det beror inte heller på att man måste vara perfekt eller något i den stilen. Att man måste prestera. Istället är det tvärtom. Den som ska kunna ta emot evangeliet måste lämna all egen förmåga, all egen förträfflighet, alla egna gärningar och all egen strävan efter rättfärdighet bakom sig. Vägen är då smal eftersom där inte finns någon plats för något mer än Guds nåd. Vägen är också smal eftersom den går på tvärs mot normalt mänskligt beteende och intellekt och förnuft. Människan har i motsats till evangeliets erbjudande en egen inneboende önskan att med egna ansträngningar och utifrån eget intellekt själv vilja råda och vara sin egen Gud. Själva enkelheten i evangeliet är alltså det som gör vägen svår att hitta och svår att beträda. Hittar vi då ett evangelium som kan gillas av en majoritet av mänskligheten? Då har vi tyvärr inte hittat Bibelns evangelium. Jag ska ge några bibelord på det här. Vi läser från Matteus evangeliet kapitel 7, vers 14. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Och så från första Korintsebrevet kapitel 1, vers 23. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Och från första Korinthierbrevet kapitel 1, vers 21. Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Den fjärde punkten handlar om att det här inte är ett framgångsbudskap. Och av föregående punkt då, så följer ju egentligen att Bibelns evangelium inte på något sätt har att göra med löften om rikedom, fullkomlig hälsa eller annan framgång på denna sida av evigheten. Hade evangeliet varit ett lyckopiller av det slaget så hade ju oerhört många människor såklart tackat ja. För rikedom, hälsa och framgång, det är de vanliga målen i människors sökande och strävan. Hittar vi alltså ett evangelium som erbjuder framgång, fullkomlig hälsa och rikedom, då har vi inte hittat Bibelns evangelium. Och vi kan ta ett bibelord på det här ifrån första Timoteusbrevet kapitel 6, vers 4-10. Sådant väcker avund, kivs, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att gudsfruktan är en god affär. Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört med oss något in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det, men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Nu kommer vi till punkt 5 här. Evangeliet ska vara tillgängligt för den som är utan kunskap och pengar. Men nu kan ju detta omfattande bibelstudium göra så att det ser ut som om evangeliet är något mycket svårbegripligt. Men orsaken till att jag har gjort det här så här detaljerat, det beror på att det har kommit in så mycket falsk undervisning i kristenheten och att det därför råder så stor förvirring kring vad evangelium egentligen innebär. Och därför vill jag här försöka reda ut lite i den tilltrasslade bilden och då får det kosta lite mer utrymme utöver vad som annars kunde räcka. Egentligen så innebär evangeliet ett så pass enkelt budskap och ett så enkelt liv att det ska kunna förstås, tas emot och levas av både barn och obildade människor. Det är till och med så att bildning och kunskap många gånger kan stå i vägen för både viljan och förmågan att kunna ta emot evangeliets enkla budskap. Och det berörde jag också i punkten 3 tidigare. Det här innebär ju då också att ingen ska behöva betala dyra pengar för att kunna förstå evangeliet och leva så som Gud vill. Bibelskolor, kristna kurser, konferenser, seminarier i all ära, men sånt är inte nödvändigt för att kunna ta emot evangeliets fria gåva på rätt sätt. Hittar vi då ett evangelium som är svårbegripligt för barn och olärda och eller kostar oss pengar, då har vi inte hittat Bibelns evangelium. Och vi tar några bibelord på det här också. Först ifrån Lukas evangeliet kapitel 10, vers 21. Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Och så från första Korinterbrevet kapitel 1, vers 26-29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa, om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Från Jesaja kapitel 35 och vers 8 läser vi: Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas den heliga vägen. Ingen oren skall färdas på den. Den ska vara för dem själva. Den som vandrar på den vägen skall icke gå vilse, om han och hör till de fåkunniga. Det var från 1917 års bibelöversättning detta. Alla andra bibelord, om jag inte säger något särskilt, så är de ifrån Svenska folkbibeln. Och vi ska ta ett till från Jesaja kapitel 55, vers 1-3. Och detta är då från Svenska folkbibeln. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Nu kommer vi till den sjätte punkten, kontrollpunkten. Och det handlar om ett erbjudande till alla människor. Att Gud önskar frälsa alla. Ja, Bibelns evangelium, det är ett erbjudande som gäller alla jordens människor, inte enbart en utvald grupp. Dock är det så att erbjudandet är frivilligt, det är inte påtvingat. Och den som inte vill ta emot vad evangeliet erbjuder kommer inte heller att få del av det som evangeliet erbjuder och det som är slutmålet. I Guds försoningsgärning så ser vi att Gud inte hatar syndare utan att han älskar varje människa och vill att alla ska bli frälsta. Och denna kärlek till mänskligheten visade Jesus i praktiken när han umgicks med syndare till exempel. Och just i avsikt att hjälpa dem bort från slaveri och bundenhet fram till frälsningen. Och hittar vi då ett evangelium som inte gäller för alla jordens invånare, eller som erbjuds alla jordens invånare, då har vi inte hittat Bibelns evangelium. Vi kan ta några bibelord på det här också. Först från Johannes evangelium, kapitel 3, vers 16-17. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och så från första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 3-4. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och så från Hesekiels bok i Gamla testamentet, kapitel 33 och vers 11. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag glädjer mig inte inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Och så har vi kommit till den sjunde kontrollpunkten som handlar om barnaskap och trons vila. Den som rätt tar emot det sanna evangeliet blir ett Guds barn. Och barn som har goda föräldrar lever helt naturligt överlåtna till förtröstan på sina föräldrars kärlek, omtanke och omsorg. Och på motsvarande sätt så ska det förhålla sig när man har tagit emot evangeliets fria gåva. Vi tar två bibelord här. Först ifrån Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Och så från Romarbrevet kapitel 8, vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och detta barnaskap innebär i praktiken en vila i vardagen och en slags trons vila som vi brukar kalla det. Och Jesus vill befria oss från onödiga bekymmer i vår vardag. Han vill befria oss från laggärningar och ett kämpande efter rättfärdighet i egen kraft. Och detta gör han då genom den försoning som evangeliet erbjuder. Och vi ska ta några bibelord här. Först ifrån Matteus evangeliet kapitel 11, vers 28-30. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Och i Matteus evangeliet kapitel 6, vers 31-33 så står det: Gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Observera att det står, sök hans rättfärdighet. Inte att vi ska söka någon egen rättfärdighet. Och i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 10 så står det: Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Så hittar vi ett evangelium som inte innebär barnaskap och trons vila, alltså en vila från onödiga bekymmer och laggärningar och en strävan efter egen rättfärdighet, då har vi inte hittat Bibelns evangelium. Det var sju kontrollpunkter det. Och nu ska jag ta några punkter om hur evangeliet ska tas emot. Den första punkten handlar om ödmjukhet. Och som vi sett tidigare så ska evangeliet tas emot som ett glädjebudskap. Men har man inte förstått de problem som Gud vill lösa genom evangeliet, så kan man nog inte heller förstå det som evangeliet leder till. Har man inte förstått sitt behov av det som evangeliet erbjuder, så är det knappast intressant, och Bibeln talar om det här. Vi ska läsa från Jesajas bok kapitel 61, vers 1. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Och i Matteus evangeliets kapitel 5 och vers 3 så står det: Saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Det är alltså så att de som kan se och bekänna sin egen fångenskap och bundenhet, det är de som enklast kan lockas av vad evangeliet har att erbjuda. Det som evangeliet erbjuder måste alltså tas emot i ödmjukhet. Och i den ödmjukheten ligger en förmåga att förstå varför evangeliet är ett befriande glädjebudskap, ett segerbudskap. Och det är hos dem som äger denna ödmjukhet som evangeliet kan frigöra till frihet, glädje och frid. Den andra punkten som handlar om hur evangeliet ska tas emot handlar om att det ska tas emot som av ett barn. Denna insikt om evangeliet innebär att man lägger ner all egen förmåga och underordnar sig Gud och hans förmåga, som om man vore ett hjälplöst barn. Evangeliet måste alltså inte tas emot i ett stort och välutvecklat intellekt. Det krävs inte att man är en välutbildad teolog för att kunna ta emot evangeliets fria gåva. Det räcker att man är som ett litet barn, och det är till och med en förutsättning faktiskt. Och vi ska se det i ett par bibelord här. Det första från Matteusevangeliet kapitel 18, vers 3. Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Och så från Lukasevangeliet kapitel 10, vers 21. Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Och så den tredje och sista punkten som handlar om hur evangeliet ska tas emot. Och det handlar om att Gud drar oss till evangeliet. Och här vill jag då vittna om min egen resa och säga att förståelsen av både mitt behov av frälsning och evangeliets innebörd, det har för mig varit en process. För somliga så kan poletten ramla ner ganska direkt, och för andra så tar det lite längre tid. Gud har ju inte en mall som han trycker alla människor igenom. Han hanterar oss utifrån våra unika omständigheter, egenskaper och förutsättningar. Hur som helst måste vi någon gång i ödmjukhet omfamna evangeliets erbjudande om vi ska bli frälsta, men detta sker av egen fri vilja. Dock är det så att Gud är den som drar oss dit fram, i den mån vi då låter oss dras av honom. Och vad som i praktiken är det som drar oss till evangeliet och Gud kan vara väldigt olika. Det kan handla om bundenhet i svåra synder, det kan handla om motgångar, sorg, sjukdom, längtan efter frid, längtan efter sanning, längtan efter kärlek och så vidare. Hur som helst är det viktigt att vi förstår att Gud inte bara ger oss frälsningen av nåd, han till och med är den som drar oss fram till möjligheten att både vilja och kunna ta emot evangeliets erbjudande. Han våldför sig inte på vår vilja, men han gör allt för att vi glatt skall kunna tacka ja av egen vilja, eftersom han önskar att alla människor ska välja evangeliets och därmed frälsningens väg. Och vi ska ta två bibelord. Det första från Johannes evangeliet kapitel 6, vers 44. Ingen kan komma till mig, sa Jesus, om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Och så från Filipperbrevet kapitel 2, vers 13. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Nu så ska vi tala lite om evangeliet om Jesus Kristus. Och jag ska först summera vad jag försökt visa i de tidigare punkterna om Bibelns evangelium. Det är ett glädjebudskap som skänker glädje, frid, befrielse och hopp. Det erbjuder något helt unikt i förhållande till alla andra religioner. Det är en föraktad och smal väg som få finner. Det är inte ett framgångsbudskap med löften om rikedom, perfekt hälsa och framgång. Det behövs inga särskilda kunskaper eller någon utbildning för att ta emot evangelium. Det är kostnadsfritt. Det erbjuds alla människor, eftersom Gud vill att alla ska bli frälsta. Och det ska tas emot i ödmjukhet och som ett hjälplöst barn. Detta är då några viktiga omständigheter för Bibelns evangelium. Och vi kan då kortfattat säga att evangeliet till innehåll och omfattning innebär detta. Berättelsen om Jesus Kristus, Gud kommen i mänsklig gestalt, till ett försoningsoffer för alla människors synder. Detta budskap om Jesus Kristus, det svarar mot de punkterna jag gått igenom, och det var detta evangelium som apostlarna predikade, och det ska vi se i flera bibelord. Först från Apostlagärningarna kapitel 8, vers 35. Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Och från Romarbrevets kapitel 1, vers 1-4. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Och ifrån Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-11. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Ja, en hisnande tanke är då denna, att Gud allsmäktig, himmelens och jordens skapare, kom i Jesu gestalt ner till den jord och de människor som han hade skapat i syfte att ta det straff på sig själv som han hade bestämt för människorna på grund av deras synd. Och när Gud besökte sin egen jord, vad gjorde vi då? Jo, då tog vi människor fast honom och spikade upp honom på ett kors och dödade honom. Dödade honom alltså kroppsligen. Trots detta onda och brutala så är hela den händelsen en central del i det evangelium som är vår enda räddning. Vår ondska mot Gud vände han till en seger som blir till vår räddning. Det låter som en dårskap, men det är ett bevis på både Guds enorma vishet och kärlek. Och här har vi en absolut unik del med Bibelns evangelium, nämligen att Gud blev människa och tog all skuld på sig själv genom att i Jesus Kristus bli det fullkomliga offerlam som han kräver för att försoning ska vinnas för alla människor. Nu ska vi titta på det här att Jesu korsgärning faktiskt sammanfattar evangeliets hela innehåll. Man kan säga att evangeliets budskap summeras i Jesu gärning på korset, eftersom den inkluderar de absolut mest centrala delarna i evangeliet. Nu säger visserligen Bibeln att talet om korset är en dårskap för världen, alltså alla otroende människor. Vilket innebär att de människor som inte är intresserade tycker att det här är rena dumheterna. Men för den som lyssnar till detta budskapet om korset så ger det kraft i tron. Och det ser vi i första Korinterbrevet kapitel 1, vers 18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och det som Jesu korsgärning tydligast vittnar om är några saker som jag tar upp här i 7 punkter. Den första punkten, det är lagens och budens uppgift. Den andra, att någon är skyldig, nämligen alla vi människor, för att vi är syndare. Nummer 3, att någon är dömd till döden för ett brott. Ja, nämligen alla vi människor på grund av synden. Nummer 4, att Jesus dömdes, korsfästes och dog i vårt ställe. Nummer 5, att Jesus uppstod från de döda. Nummer 6, att vi kan gå fria på grund av Jesus ställföreträdande korsdöd. Och nummer 7, trons lydnad. Aposteln Paulus gör en liknande sammanfattning av evangeliet i första Korintherbrevet kapitel 15, vers 1-4. Där står det: Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Ja, Jesus Kristus och hans gärning på korset är alltså det absolut mest centrala i hela den kristna läran och i evangeliet då. Och jag ska därför nu gå igenom varje punkt av de här 7 punkterna som jag tycker att Jesu gärning på korset vittnar om. Och den första punkten är då budens, lagens uppgift. Jag kanske först ska säga något om vad som menas med buden och lagen. När vi kristna talar om buden så avser vi ju vanligen Guds 10 budord. Och har man konfirmerats så har man troligen fått lära sig dessa utantill. Med lagen så avser vi vanligen alla de budord som finns i de 5 Moseböckerna, och de är 613 stycken till antalet enligt judisk tradition. Lagen är kanske dessutom en dålig översättning från hebreiskan där det står Torah, eftersom det ordet egentligen betyder undervisning eller instruktioner. Så lagen utgör alltså undervisning och föreskrifter för hur ett rättfärdigt liv ska levas, och detta gäller då främst för judarna. Men nu finns det en utbredd uppfattning i kristenheten att vi kristna måste leva efter Guds bud för att vi ska räknas som sanna kristna. En del avser då de 10 budorden och andra menar alla tillämpliga bud i lagen. En del går så långt att de till och med menar att vi inte kan vara frälsta om vi inte lever efter buden. Men detta är inte Bibelns undervisning. Egentligen är judarnas historia ett starkt vittnesbörd om att rättfärdighet, alltså syndfrihet och att vi är frikända inför Gud, att det inte går att vinna genom att försöka hålla Guds bud och lag. Gud har liksom visat oss detta genom judarnas historia, och det vi är skyldiga dem ett tack för. Istället är det så att Gud genom budorden vill väcka synden till liv, hör och häpna, så att vi blir medvetna om vår syndiga natur och vad den leder till. Det är budordens främsta uppgift, och aposteln Paulus är den som tydligast beskrivit detta i sitt brev till romarna. Och vi ska då läsa från Romarbrevet kapitel 7, vers 7-13. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du skall icke ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte, men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Och från Romarbrevet kapitel 5 och vers 20 så läser vi: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och sen i Romarbrevets kapitel 3 och vers 20 så står det: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, alltså Gud, genom laggärningar. Ja, vad innebär då denna andliga verklighet i praktiken? Jo, om man i egen kraft försöker vinna rättfärdighet genom att hålla budorden, då växer synden till liv ännu mer. Och detta har vi gång på gång sett exempel på i rörelser och sekter där lagiskhet är en hörnsten i läran. Alltså där det finns en sträng ambition att hålla Guds bud. Rätt använda är alltså buden och lagen goda. Och dess levnadsregler utgör såklart riktmärken för en omvänd kristen. Men felet jag upplever att många gör är att man kräver att vi ska prestera syndfrihet i enlighet med buden och lagen för att säkra frälsningen. Men sammanfattat vid detta kan man säga att lagens och budens uppgift är att göra oss medvetna om vår syndiga natur och därmed vårt allvarliga utgångsläge. Sen punkt 2 här, den handlar om att vi alla är syndare. Och Bibeln är mycket tydlig med att varje människa har syndat och därigenom förlorat gemenskapen med Gud. Vi föds som syndare. Och ja, detta är det som kallas för arvssynd och som gör att många ogillar Martin Luther, eftersom han väl var den som satte fingret på det här ganska tydligt. Men arvssynden är trots det en sanning. För i Romarbrevets kapitel 5 och vers 11 så står det: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Nu är det ju så här att synd handlar i grunden inte om att till exempel svära, stjäla, ljuga eller sådana saker. De här grejerna är istället symptom på det grundläggande problemet som började i Edens lustgård med Adam och Eva och deras begär att bli som Gud. Och det ska vi läsa om i första Moseboken kapitel 3, vers 4-6. Då sa ormen till kvinnan, ormen är då Satan. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud. Observera nu att detta var en lögn. Och vidare så sa han att de skulle få kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt, och hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Och där var det slut på det bibelstället. Ja, denna lust att bli som Gud, det är den ursynd som sedan gett upphov till allt annat uppror mot Gud jämte all omoral och övrig synd. Och denna ursynd handlar om ett begär efter att bli oberoende av Gud. Att bli vuxen skulle man kunna säga, att vilja gå sin egen väg och själv definiera vad som är rätt och fel. Driven av ursynden vill man alltså själv vara Gud eller som Gud, som sin egen Gud. Vi kan läsa något om detta i Jesajas bok i Gamla testamentet, kapitel 53 och vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och det handlar då om Jesus. Det finns alltså ingen som går fri enligt Bibeln. Alla bär på denna synd. Och det säger också Paulus i Romarbrevet kapitel 3, vers 10-12 och även vers 23. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och man kan uttrycka allt det här så här då, att vi är alltså inte syndare för att vi syndar, utan vi syndar för att vi alla i grunden är syndare från födseln. Och som vi sett tidigare har då buden och lagen till uppgift att bevisa för oss att vi är syndare och att vi som sådana inte duger inför Gud. Det hjälper då inte att försöka ta sig själv i kragen och göra goda gärningar för att imponera på Gud. För när vi gör så, så väcks synden ännu mer till liv. Det stod ju i Romarbrevet, när budordet kom fick synden liv. Laggärningar är således inte vägen ur detta syndens dilemma. Och det säger Paulus också då i Romarbrevet kapitel 3, vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Ja, varje människas utgångsläge är alltså mycket allvarligt. Vi är alla syndare och har därigenom gått miste om gemenskapen med Gud. Och egentligen är det värre än så. Den tredje punkten, den handlar om att vi är dömda på grund av synden. Den som vill ifrågasätta Gud kan ju tycka att han är hård i sina domar och att Gud borde godkänna alla människor så som vi är. Att vi inte själva kan hjälpa hur vi är funtade och så vidare. Och på sätt och vis är det vad han just nu gör i denna världen. Här låter Gud oss vara mycket så som vi är från födseln. Men då är ju det onda i denna världen faktiskt en frukt av all vår ondska och vår synd. Vi kan ju inte skylla det här eländet på Gud då. Vi har faktiskt själva skapat all kriminalitet, omoral, egoism, individualism, tävlan, hårdhet, kyla, kärlekslöshet och så vidare, lite förenklat sett. Men nu är alltså Guds tanke att rädda varje människa ur detta syndens dilemma om man bara accepterar hans väg ut ur det. Vill vi inte acceptera Guds väg så blir vi kvar i ursynden, att vi själva vill vara som Gud. För att inse vårt behov av Guds hjälp måste Gud döma synden i våra liv, och just därför dömer Bibelns bud varje syndare skyldig till döden. Aposteln Paulus sammanfattar detta mycket kortfattat med orden: ty syndens lön är döden. Och det står i Romarbrevet kapitel 6, vers 23. Men efter döden väntar också en dom, vilket har att göra med att Guds vrede över synden finns där och väntar på oss. Antingen kan vi acceptera Guds väg och då erhålla evigt liv och slippa domen, eller så kan vi förkasta Guds väg och då bli dömda och gå evigt förlorade. Och det är vad Bibeln undervisar om. Och vi läser det från Hebreerbrevet kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Och Romarbrevet kapitel 2, vers 5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och vi minns ifrån Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och i Matteus evangeliet kapitel 7, vers 13-14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den, och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Och vi har så här långt sett på vad som är bakgrunden till varför Gud har ett glädjande erbjudande i evangeliet. Och utan denna bakgrund blir glädjebudskapet alltså ganska obegripligt. Skall vi därför förkunna ett fullt och sant evangelium som är förankrat i Bibeln, så måste också budskapet om synden, domen och evigheten vara inkluderat. Vi ser i Bibeln att detta var en del i det evangelium som också Paulus förkunnade, och det ser vi i Romarbrevet kapitel 2, vers 16. Han säger, eller han skrev: det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Ja, han nämnde alltså domen där också. Skulle evangeliets budskap stanna här nu, så skulle det ju definitivt inte vara något glädje eller segerbudskap. För så här långt så ser vårt utgångsläge helt hopplöst ut, om vi förstår oss på synden och domen över vår synd. Men tack och lov, Gud är god och han har en fantastisk väg ut ur det här. Och då kommer vi till punkt 4, som handlar om att Gud tog all världens synd och skuld på sig själv. Ja, det är många människor som anser att Bibelns Gud är en hård Gud, men då hade de kanske bara stannat upp inför de här punkterna som jag gick igenom tidigare, när det gäller då korsets budskap. För Gud har alltså genom budordet dömt varje syndare. Men vore detta slutet, så skulle Gud kanske kunna ses som en hård Gud. Men nu är Gud kärlek, som det står i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 8. Och därför ordnar han också med en lösning på problemet som vi har med synden. Och Gud väljer då att själv födas som människa. Han träder fram som personen Jesus Kristus, Guds son, och tar själv på sig den dom han hade uttalat över alla människor. Jesus dör då en ställföreträdande död på ett kors i vårt ställe, helt övergiven, helt utblottad, slagen, plågad och pinad och hånad. Och han tar all vår synd och skuld med sig upp på sitt kors och dör i vårt ställe, så att vi kan gå fria från domen. Tänk att denna gärning förutsades långt före Jesu tid av Guds profeter. Och vi ska läsa hos en av dem, Jesaja kapitel 53, vers 1-6. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Ja, denna försoningsgärning i Jesus Kristus gjorde inte Gud för oss som någon slags belöning för väl utförda gärningar. Nej, han gjorde detta just för att vi är syndare och för att vi är helt beroende av hans hjälp. Och det kan vi se i Romarbrevet kapitel 5, vers 68. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Om du nu tvivlar på att det var Gud som kom ner från himlen i mänsklig gestalt och dog på korset, så vill jag peka på några bibelord som tydliggör detta. Och vi börjar med Apostlagärningarna kapitel 20, vers 28. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Alltså Guds blod i Jesus Kristus. Och så från Filipperbrevet kapitel 2, vers 58. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och så från Sakarjas bok i Gamla testamentet, kapitel 12, vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag, alltså Gud, utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Och det största och mest unika i hela evangeliet är det faktum att Gud, himmelens och jordens skapare, blev människa och tog vårt straff på sig själv för att vi ska gå fria. Vi har nu kommit till den femte punkten om vad Jesu Kristi kors vittnar om. Och här handlar det om att Jesus uppstod från de döda. Nu kanske en del tänker så här att världen borde väl ha gått under om Gud som är alltings skapare och den som uppehåller allt, om han dog där på korset som Jesus Kristus. Men då måste vi dels komma ihåg att det var en kroppslig död. Jesus upphörde inte att existera i den stund han dog på korset. Gud är ju också ande, som det står i Johannes 4:24, och som sådan levde Jesus vidare när kroppen dog. Men han uppstod sedan också i sin kropp från den kroppsliga döden. Han kom tillbaka till livet. Korset var tomt och graven blev också tom. Och Paulus skrev så här i första Korinterbrevet kapitel 15, vers 3-8. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas, alltså Petrus, och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. I Jesus Kristus blir Gud konkret och tydlig för oss om vi har svårt att greppa vem Gud faktiskt är. Det är därför härligt att vi har en uppstånden och levande Gud och frälsare som vi kan peka på när vi förkunnar evangelium. Det är ingen död guru eller död profet som är vår räddning, inte heller någon vanlig människa. Vi kan vittna om en levande frälsare som också har lovat att vara med oss till tidens ände, som du kan läsa om i Matteusevangeliet kapitel 28 och vers 20. Dessutom så ska Jesus komma tillbaka och samla sin frälsta skara till sig för att vi, alltid ska få vara med honom. Så Jesu uppståndelse från döden är en garanti för att också de troende ska uppstå från döden. Jesus lever och hjälper de troende i vardagen. Den sjätte punkten handlar om att du kan gå fri, du kan få evigt liv. Buden och lagen dömer oss alltså skyldiga som syndare, och som syndare går vi evigt förlorade om det inte vore för evangeliets löfte om frälsning genom Jesus Kristus till evigt liv. Romarbrevet kapitel 6, vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Och Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16, ännu en gång: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och jag sa i den här punktens rubrik att du kan gå fri, inte att du med automatik går fri. Guds erbjudande i och med evangeliet gäller för alla människor, men det är ett erbjudande, inte en automatisk inkludering. Hela din frälsning och räddning hänger alltså på om du vill acceptera Guds erbjudande i evangeliet eller inte och sätta din förtröstan till det Gud erbjuder där i. Jag vill ändå mena att det är enkelt att ta emot evangeliets fria gåva, men denna enkelhet är alltså det som många gånger blir till ett hinder för de flesta. Vi vill av någon anledning inte ha det enkelt. Vi vill medverka själva och gärna göra det krångligt. Så det är alltså själva enkelheten som gör det svårt och utmanande. Och jag tror, som jag väl sa tidigare, att det bland annat var därför som Jesus sa att vägen är smal och att det är få som finner den. Det får inte plats något annat resgods på den vägen än Guds nåd. Vi tar det bibelordet en gång till, Matteus evangeliet kapitel 7 vers 14. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Och så ska vi också läsa Hebreerbrevet kapitel 9, vers 27. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och frälsa betyder ju där att han ska rädda oss undan vredesdomen. Människan är alltså på grund av syndens natur förbestämd till en evig förtappelse. Men eftersom Gud älskar varje människa vill han rädda henne till ett evigt gott liv genom det försoningsverk som han själv utförde i Jesus Kristus. Och Gud vill dock inte ha en upprepning av all den själviska ondska som har regerat på den här jorden, och därför låter han endast dem vinna frälsningen som accepterar evangeliets väg och accepterar att underordna sig Gud. Och då har vi kommit till punkt 7 som handlar, den sista punkten här, om vad korset vittnar om, och den handlar om trons lydnad. Från Bibeln kan vi alltså lära att laglydnad, budlydnad, inte är en framkomlig väg för att vinna rättfärdighet och frälsning. Det är i det nya förbundet trons väg som gäller. Och man kan då undra om det inte krävs någon som helst lydnad i detta nya förbund där vi blir frälsta av nåd genom tro. Nej, det krävs ingen budlydnad för frälsningen, men i trons och nådens rike finns en helt annan sorts lydnad som är baserad på kärlek till Gud. Och Paulus skrev om detta i Romarbrevet kapitel 1, vers 5. Där står det: genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. En sann trons lydnad är alltså inte resultatet av helvetes predikningar och annan skrämselpropaganda. Den är inte heller resultatet av att man har läst Bibeln som en manual eller lagbok eller instruktionsbok. Trons lydnad är istället sprungen ur den nåd Gud skänkt genom Jesus Kristus, och den fungerar därför utifrån tacksamhet, fri vilja, lust, kärlek, trofasthet och glädje. Och trons lydnad växer till genom att man vandrar i umgängelse med Gud, i gemenskap med Gud, till exempel genom bön och bibelläsning. Trons lydnad kan också kallas för att vandra i anden, alltså att man försöker vandra med ett lyssnande öra till Guds vilja i vardagen och sedan vandra därefter. Och Gud kommer att uppenbara sin vilja på olika sätt i våra liv. Och det gäller bara att bromsa upp lite och försöka förnimma det som Gud vill, det som han vill förmedla. Det är i detta barnaskap till vår himmelske far som vi mer och mer frivilligt och glatt lever efter Guds vilja, utan att det är fråga om en jobbig budlydnad under hot och press. Paulus skrev något om detta i Galaterbrevet, och vi ska läsa där kapitel 5, vers 16. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Köttet här, det handlar alltså om våran fallna natur, våran egoistiska natur. I Bibeln ser vi att Jesus levde till punkt och pricka efter lagens alla bud, och genom det vann han den rättfärdighet som kommer av en sån laglydnad. Men hos Jesus såg vi också trons lydnad i aktion. Man kan säga att trons lydnad kan gå utöver budlydnad i vissa fall. Vi ser det i flera av Jesu gärningar på jorden. Till exempel botade Jesus sjuka på sabbaten. Men de skriftlärda ansåg att detta var att bryta mot sabbatsbudet. Men Jesus agerade helt i linje med faderns vilja, och det var då fråga om just trons lydnad, alltså en hörsamhet gentemot Guds vilja i en alldeles särskild situation. Jesus hade friheten att avstå från att bota den sjuke, men han hade också friheten att hörsamma faderns önskan, vilket han gjorde. Ett bibelord jag ska läsa här har något viktigt att förmedla oss i den här frågan. Och läs gärna hela berättelsen kring det här bibelordet som är från den första Samuelsboken i Gamla testamentet, kapitel 15, vers 22. Där står det: då sade Samuel: har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. En perfekt budlydnad behöver bara sträcka sig så långt som buden föreskriver, och sen så kan man leva hur som helst i övrigt egentligen. Men trons lydnad kan i vissa fall, och kanske i många fall, sträcka sig långt utöver vad buden begär. Och det kan vi se ett resultat av i Jesu korsgärning. Jesus följde faderns vilja i allt, och han blev lydig ända ut till döden på korset. Och den trons lydnad som Jesus levde i är såklart en god förebild då för oss, men inte längre än vad vi upplever att Gud leder var och en av oss till, såklart. Och när det gäller korsfästelsen så är ju den främst en förebild för oss när det gäller vår vilja att dö bort ifrån vårt självcentrerade liv, att vända oss bort ifrån det. Så du kan alltså genom evangeliet gå fri och erhålla evigt liv, och detta utan att du lever i en strikt lydnad efter Guds bud. Men den stora frågan blir då: hur accepterar jag evangeliets fria gåva? Hur tar jag emot evangeliets fria gåva? Jag har lite tidigare talat om vilket sinnelag den måste ha som enklast ska kunna omfamna Bibelns evangelium, och att detta sinnelag främst är något som Gud drar fram hos oss. Och vi kan alltså genom Guds ingripande komma fram till en punkt i livet när vi är redo att ta ställning om vi ska acceptera evangeliets fria gåva eller om vi ska avvisa den, vilket ju vore en katastrof. Jag har också tidigare visat varför vi bör tacka ja till denna gåva, och här vill jag nu då försöka visa hur man tackar ja. Vi ska se på några bibelord för att få lite vägledning i hur man ska ta emot evangeliets gåva. Först från Apostlagärningarna kapitel 2, vers 38. Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den heliga ande som gåva. Och från Johannes evangeliet kapitel 5, vers 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Och så från Romarbrevets kapitel 10, vers 17. Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Vi ser här då att en tro på Guds försoningsverk i Jesus Kristus kommer av att man hör evangeliets budskap förkunnas eller predikas. Och vill man då ta emot det som evangeliet erbjuder, då omvänder man sig till Gud, och den omvändelsen bör sedan bekräftas med ett dop. Omvändelse och tro är alltså två nödvändiga ting Medan jag personligen inte tror att dopet är absolut avgörande för frälsningen. Dopet är precis som nattvarden ett yttre tecken på en andlig sanning. Men Jesus har i alla fall uppmanat oss att både döpa och fira nattvard, så det får vi ju göra då. Man kan nog säga att frälsningens väg börjar med bön till Gud. Och det är ju aldrig fel att be Gud om vägledning och hjälp. Och det är aldrig fel att ställa frågor till Gud. Har man tagit del av evangeliets budskap så kan man till exempel be Gud om att få både den förståelse, den vilja och tro och det sinnelag som är nödvändigt för att kunna överlåta sig helt och fullt åt evangeliets erbjudande. Vad innebär då omvändelse, tro och dop? Och hur blir jag frikänd? Och vilka villkor ställs? Vad krävs från min sida? Vi ska ta det här med omvändelsen först. Och då läser vi från Jesajas bok i Gamla testamentet, kapitel 55, vers 6-7. Där står det: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. Orden omvändelse och vänd om, de står ofta tillsammans med ord om syndernas förlåtelse på flera ställen i Bibeln. Och det har gjort att många har dragit den felaktiga slutsatsen att man måste sluta upp med all synd för att det ska vara frågan om en riktig omvändelse. Men en sann och riktig omvändelse är inte detsamma som att sluta upp med de synder som buden och lagen fördömer. För det är ju omöjligt att göra. Istället har vi sett att budens och lagens uppgift är att väcka liv i synden. Så att vi ska förstå att vi är hjälplösa syndare, att vi är i behov av Guds ingripande och hjälp. Omvändelse är då att vända om från att gå sin egen väg och från de egna tankarna. Att bekänna sina synder och sin situation. Att underordna sig Gud och ge upp kampen om att själv vara Gud. Samt att underordna sig det erbjudande Gud har i sitt evangelium. Omvändelse är att lämna de egna lösningarna bakom sig och liksom omfamna Guds lösning. Omvändelse är att gå från ett oberoende av Gud till ett beroende. Då, och först då, får vi också förlåtelse för de synder som buden lagen dömer oss för. Syndakatalogskramare kan tycka att den här synen på omvändelse som jag presenterar här är liberal teologi. Men faktum är att denna bibliska omvändelse är betydligt mer radikal och omvälvande än en omvändelse, inom citationstecken, som endast handlar om att strama upp sig och försöka bli syndfri i egen kraft. Ofta predikas ett väldigt urvattnat evangelium i våra kyrkor idag, där människor inte ges hela bilden. Och det är för den rätta omvändelsens skull därför viktigt att förkunnelsen av evangelium även omfattar förkunnelse om budens och lagens uppgift, om syndens natur, människans hopplösa utgångsläge och korsets budskap, korsets hela budskap. Att omvända sig till Gud innebär därför ett bejakande av dessa sanningar samt ett accepterande av Guds frälsningserbjudande via evangeliet. Och det är här som rätt sinnelag är en förutsättning för att man ska kunna vara benägen att göra så. Alltså det vill säga att ta emot i ödmjukhet, att vara som ett barn och så vidare. Man behöver alltså inte och kan inte vara syndfri för att komma till Jesus för att bli räddad och frälst. Men omvändelse innebär att man bekänner sin synd och överlåter sig åt Guds lösning på syndens problem i sitt liv. Men även omvändelsen tycks vara något som Gud hjälper oss med och som Gud utstakar en tid för så att vi får en god chans. Vi ska läsa fyra bibelord som berör det. Det första från Apostlagärningarna, kapitel 11, vers 18. Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Och från andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 25. Kanske ger Gud dem omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen. Och från Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 21. Jag har gett henne tid att omvända sig. Och så från andra Petrusbrevet kapitel 3, vers 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Ja, omvändelse det är inget hemskt. Inget som nödvändigtvis kräver en massa tårar, även om det såklart kan vara så och ofta har varit så. I följande bibelord så kopplas till och med glädjen ihop med omvändelsen, och det är från Apostlagärningarna kapitel 14, vers 15. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er. Då har vi kommit till den andra punkten som handlar om hur man tar emot evangeliets fria gåva, och den handlar om tro. Jag har tidigare visat på flera bibelord där vi ser att tron är nödvändig för att man ska bli frälst och räddad. Varav då detta kanske är det mest kända, Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Den tro på Gud och Jesus som här omnämns i bibelorden, det handlar ju inte på något sätt om en tro på Guds och Jesu existens, även om en sån tro såklart är grundförutsättningen för att kunna ta emot evangeliets gåva. I Bibelns värld är inte heller tro något som man kan lära sig direkt eller något som man själv blåser upp till något stort och starkt. Sann biblisk tro handlar om att rikta sin förtröstan, sin tillit, sin tilltro mot Gud. Att ha rätt sorts tro är också att vara liksom lyssnande gentemot Gud och hans vilja. Och det här är alltså då frågan om det första stapplande steget i trons lydnad. Vi kan jämföra den här sortens tro med vanliga barns tillit till sina föräldrar. De kan helt enkelt bara förtrösta på sina föräldrar att de ska ta hand om dem. De tänker inte så mycket på det utan de vilar liksom i den tron. De förtröstar på att mamma och pappa fixar med maten och allt annat. På samma sätt är tron på Gud och Jesus tänkt att fungera. Istället för att sätta en tilltro till oss själva och vår egen förmåga så handlar en sann frälsande tro om att sätta all sin förtröstan till Guds förmåga och sedan agera utifrån det. Det här handlar då först och främst om att förtrösta på att Guds försoningsverk i Jesus Kristus, alltså evangelium, räcker för min frälsning. Och i en viss mån handlar detta om att hålla evangeliets budskap för sant. Men eftersom tron också inbegriper ett visst mått av hopp så måste man inte ha all kunskap eller förvissning. Som om man redan hade sett hela den här andliga verkligheten och hela slutmålet och resultatet och så vidare. Judarnas stamfader Abraham, han fick av Gud ett löfte om att han skulle bli just stamfar till ett stort folk, alltså judarna. Och i tilltro till Guds ord och med ett hopp om att detta en dag skulle visa sig vara sant eller bli sant, så visade sig Abrahams tro i det faktum att han gick på det löftet och lämnade sitt hemland för ett bättre land. Och det här ska vi läsa om i Hebreerbrevet kapitel 11, vers 8-12. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud hade format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft till att bli mor för en avkomma fastän hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. Och det var slut där då på bibelordet. Att acceptera Guds evangelium handlar således om att sätta sin förtröstan och ett hopp till det som evangeliet erbjuder. Att gå och stå på det kan man säga, precis som Abraham gjorde. Jämför gärna evangeliet med en livbåt som står till buds när fartyget som du står på håller på att sjunka. Tron tar sig då sådana uttryck som att det motsvaras av att man lämnar allt bakom sig och väljer att hoppa i livbåten. Man ger upp alla egna försök och sätter sin förtröstan till den räddning som livbåten ger, livbåten Jesus. Sviktar vi vår tro och vårt hopp så är vi utlovade hjälp från Gud, och det ser vi i det här bibelordet, Romarbrevet kapitel 8, vers 24-26. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet, ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Denna frälsande tro är inget som vi själva kan prestera fram. Den föds av att höra eller läsa bibelförankrad förkunnelse om Jesus och hans frälsningsverk. Så läs därför gärna Nya testamentets texter om Jesus. Och då främst evangelierna och inte minst Romarbrevet som tydliggör evangeliet väldigt fint. De texterna, de predikar verkligen evangeliet för dig. Och det står ju då i Romarbrevet kapitel 10, vers 17 att alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Jag skulle kunna säga någonting här i den tredje punkten om dopet, men jag vill istället hänvisa till en särskild text som jag har skrivit om dopet. Det är ett svar på en fråga om dopets innebörd, och du hittar den i bibelfokus.se. Under menyn kristen tro. Den fjärde punkten då istället, den handlar om att jag är räknad som rättfärdig. Jag har fått en ny identitet. Man kan fråga sig så här, måste vi då inte leva utan synd för att räknas som rättfärdiga och frälsta inför Gud? Och den frågan brottas många med. När vi accepterar evangeliets fria erbjudande så blir vi genom tron på Jesus och försoningen förklarade rättfärdiga. Lägg det på minnet. Förklarade rättfärdiga. Observera att vi inte blir rättfärdiga utan att vi istället blir förklarade rättfärdiga trots att vi egentligen inte är det på grund av vår synd. Men Jesu blod från Golgata kors är det som täcker över våra synder. Vi blir alltså inte rättfärdiga i oss själva. Men vi förklaras rättfärdiga inför Gud och hela den andliga världen genom att vi får tillgodoräkna oss Jesu rättfärdighet istället för att prestera en egen, vilket ju ingen människa då klarar. Och detta med att förklaras rättfärdig av nåd genom tro, det är en av de absolut viktigaste grunderna i en evangelisk, biblisk, kristen tro. Och vi ska läsa ifrån Romarbrevet kapitel 4, vers 5, där det står: Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och så från Romarbrevet kapitel 3, vers 28. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och Romarbrevet kapitel 4, vers 24-25. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så det här med att förklaras rättfärdig har alltså att göra med hur Gud ser på oss. Vi är inte rättfärdiga i oss själva, men Gud ser på oss som om vi vore det. Han har accepterat oss. Vi är ju uppenbarligen inte heller någon ny skapelse i den stunden efter att vi har tagit emot Jesus, men Gud ser på oss som om vi vore det. Han ser på oss som om vi vore en ny skapelse som inte längre syndar och som är rättfärdig, trots att vi inte är det. Det är nåd det. Den fulla på nyttfödelsen, den kommer dock först när Jesus kommer tillbaka. Då kommer den stora förvandlingen. Då ska vi förvandlas och bli lika honom vad gäller kroppen, rättfärdigheten och karaktären. Men några gudar, det blir vi aldrig. Jag brukar likna frälsningen med att vi får en ny och skyddad identitet. Det finns nämligen en andlig juridik inblandad i det här. När vi lever utanför det som Guds evangelium erbjuder oss, då är vi oskyddade mot Satans anklagelser, och namnet Satan betyder just åklagare. Och han använder då buden och lagen för att anklaga oss. När vi underordnar oss evangeliets erbjudande så räknas vi som om vi hade dött tillsammans med Jesus på korset och som om vi hade uppstått med honom till en ny skyddad identitet. Buden, lagen, kan alltså inte längre anklaga den som har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus. Så det här ska vi läsa om i några bibelord. Första Apostlagärningarna kapitel 13, vers 38-39. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Och Galaterbrevet kapitel 2, vers 19-20. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och så Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13-14. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev, alltså lagen, som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Ja, vi som är troende har egentligen en ny, rättfärdig, himmelsk identitet som väntar på oss. Och det är den identiteten som räknas redan nu. Men så är vi ju medvetna om att vi ändå lever kvar fysiskt här på jorden med alla brister som finns kvar hos oss även efter frälsningen. Och det är när vi ser dessa brister som vi får leva i tron på att bristerna övertäcks av Jesu blod så att de inte räknas. Det är då vi får minnas vår nya skyddade identitet. Den här andliga juridiken, den innebär också i praktiken att synden allt mer släpper greppet om oss. Dessutom får vi den helige ande till vår hjälp, och han hjälper oss att leva mer så som Gud vill, men det ska jag säga lite mer om längre fram. Det finns alltid en risk att vi kristna försöker förbättra Guds verk med egna gärningar för att liksom framstå som mer fromma, finare kristna, syndfria, präktigare, perfekta och så vidare. Men om vi gör så, då ramlar vi faktiskt ur nåden. Vi blir ju frälsta av nåd, och vi förblir frälsta av nåd. Guds tanke är alltså att vi ska förtrösta på att han ska fixa till oss så som han vill ha oss. Vår egen förmåga tycks istället alltid krångla till det hela. Och det här ska vi läsa om i Galaterbrevet, kapitel kapitel 3, vers 3 tror jag det ska vara. Och det här är från Hedegårds översättning, för det står så bra där. Och det står, ni började i anden, vill ni nu fullkomna andens verk genom edra egna gärningar? Eller Galaterbrevet 5 och 4. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi kan se Jesus som en livbåt. Skall vi bli och förbli frälsta är lösningen alltså att kliva ner i livbåten Jesus, släppa greppet och överlåta rodret åt Gud. Och det är endast i denna livbåt som vi har vår nya skyddade identitet. Kliver vi utanför livbåten är vi återigen ett byte för Satans anklagelser, och då är vi faktiskt också utanför frälsningen. Att kliva ner i denna livbåt, det innebär i praktiken att släppa taget om alla självfrälsningsläror och om alla egna försök och gärningar till att duga inför Gud. Alltså att omfamna evangeliets erbjudande som sin enda räddning. Att sitta kvar i denna livbåt, det är då detsamma som att fortsätta förtrösta på det evangeliet ger och att inte blanda in något extra för att fullkomna Guds försoningsverk, som det stod i bibelordet. Det som jag här har valt att kalla den nya skyddade identiteten, det kallar Bibeln för en ny skapelse, det vill säga att vara född på nytt. Och vi kan läsa om det i andra Korinterbrevet kapitel 5, vers 17. Och där står det, alltså om någon är i Kristus, livbåten skulle jag vilja kalla det också, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Om vi sitter kvar i livbåten, då är vi en ny skapelse. Då ser Gud på oss som att vi är något helt nytt. Och så från Galaterbrevet kapitel 6, vers 15. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Och sedan så har vi kommit fram här till den femte punkten om hur man tar emot evangeliet. Och det är den sista punkten under det avsnittet, och det handlar om att det här är utan några tunga villkor. Och det är av en stor vikt att förstå att evangeliets fria gåva erbjuds helt utan något finstilt villkor i något avtal, helt utan något krav på motprestation, helt utan något om, ifall att, du måste och så vidare. Och du kan jämföra det här med en present som erbjuds dig då helt utan villkor av en nära vän. Du får den här presenten utan att du behöver göra något som en gentjänst. Det är en fri gåva. Och det är utan krav på någon gengåva då, och utan krav på hur du ska vara och bete dig och så vidare. En helt fri present. Men dock blir ju presenten endast din och till glädje om du sträcker ut handen, tar emot den och packar upp den. Och det här anser jag inte att vi ska se som ett tungt villkor, utan mer som en självklarhet om man erbjuds en fri gåva. Att sträcka ut handen är mer en förutsättning på din planhalva för att kunna ta emot gåvan. Det är ju en förutsättning. Den som ger evangeliets present, det är Gud. Men Gud lockar oss även till att acceptera gåvan. Alltså gör Gud oss mottagliga för att ta emot hans gåva, även om han aldrig agerar mot vår vilja. Han åstadkommer vår frälsning i samspel med vår positiva vilja, i den mån vi vill då. Vi kan möjligen kalla viljan att tacka ja för ett villkor för att kunna ta emot evangelium. Men jag anser inte att detta kan klassas som ett tungt villkor i sådana fall. Nu ska vi titta lite på evangeliets löften. Evangelium betyder ju glädjebudskap, segerbudskap. Och att bli kristen, det handlar således inte om att bli en dyster, mossig människa som sitter still och tiger i en kyrkbänk varje söndag. Det handlar inte heller om att sluta upp med alla saker som man uppskattar. Men sysslar man med något som Gud vill att man ska sluta upp med, så kommer han att ge både insikt, vilja och förmåga att sluta med sådant, förr eller senare. Och som sann kristen blir man varken en förlorare eller en tråkmåns. Man blir istället som en som har vunnit en stor seger och en stor vinst. Man segrar över synd, förnedring, fördömelse och meningslöshet. Man vinner ett meningsfullt liv i gemenskap med Gud och därtill ett evigt liv hos honom. Och här vill jag lista upp nu några fantastiska löften som evangeliet har med sig. Några har jag nämnt tidigare i det jag har sagt. Punkten som där jag talade om att vi räknas som rättfärdiga, att vi får en ny identitet, kunde jag ju gå igenom här också, men jag tycker jag gick igenom det så mycket tidigare så jag tar inte med det mer här. Jag vill framförallt peka på det som är det viktigaste, och det är att vi blir lovade ett evigt liv. Och det är det absolut viktigaste löftet som evangeliet bär med sig. Och det där handlar om ett gott liv i gemenskap med Gud, där det inte mer ska finnas några tårar, inga smärtor, inga plågor. Så det är den absolut främsta orsaken till varför alla bör tacka ja, måste tacka ja till evangeliets fria gåva, eftersom alternativet är förödande. Jag tjatar igen om Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Men vi kan ta också Johannes evangeliet kapitel 5, vers 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Vi tar också uppenbarelseboken kapitel 21, vers 3-4. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte mer finnas och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Och så vill jag säga något om syndernas förlåtelse. Ett evigt liv hos Gud förutsätter att Gud löser syndens problematik åt oss. Och Bibeln visar tydligt att alla människor har syndat och förlorat gemenskapen med Gud. Vår utgångspunkt är alltså den att våra liv är i opposition till Gud. Och som sådana kan vi inte gå in i det eviga livet hos honom. Synden står mellan oss och Gud som ett hinder för en upprättad gemenskap. Samtidigt som Bibeln talar mycket om Guds kärlek och längtan att frälsa en människa, så talar Bibeln också om Guds vrede över synden. Gud kan alltså inte förlika sig med vår syndiga natur, utan han vill göra något åt den genom Jesus Kristus. I Johannes evangeliet kapitel 3, vers 36 så står det, den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Genom Jesus Kristus löser Gud syndens problem genom vår tro och förtröstan. Och när vi omvänder oss till Guds vägar, bekänner vår synd och sätter vårt hopp till Jesu försoningsverk, så får vi förlåtelse för alla våra synder. Detta är att vandra i ljuset inför Gud. Och som vi sett tidigare, tillräknas vår tro oss som rättfärdighet. Trots att vi förblir syndare hela livet ut fram tills dess att Jesus kommer tillbaka. Detta upplever en sant troende som en oerhörd lättnad. Jag ska läsa några bibelord om detta också. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 38. Petrus svarade dem, Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Första Johannesbrevet kapitel 1, vers 7-10. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare och hans ord är inte i oss. Och så Romarbrevet kapitel 4, vers 5. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Evangeliet bär också med sig ett löfte om frid med Gud och att det inte råder någon fördömelse från Guds sida. Genom evangeliet erbjuder Gud en fred där han själv tagit initiativet och egentligen gjort allt för att vi ska kunna få frid med honom. När syndens problem är löst har vi frid med Gud. För den som kliver in i evangeliets domän så finns ingen fördömelse från Guds sida. Detta är också en underbar sanning och verklighet i och med evangeliets fria gåva. Vi ska läsa från Romarbrevets kapitel 5, vers 1. Då vi alltså förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och i Romarbrevet kapitel 8, vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Alltså om man har satt sig i livbåten. Sen har vi också löfte om att få vara Guds barn, att få leva i barnaskap och i trons vila. Och när vi tackar ja till evangeliets erbjudande så blir vi upptagna i Guds familj som Guds barn. Och detta barnaskap är något av det allra dyrbaraste som evangeliet erbjuder på denna sidan evigheten. Eftersom det skänker en trons vila och en vila från egna ansträngningar och gärningar. I det här barnaskapet så kan vi vila ut och förtrösta på att pappa har full kontroll på allt i våra liv och allt runt omkring oss. Och vi läser några bibelord på det. Galaterbrevet kapitel 3, vers 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Johannesevangeliet kapitel 1, vers 12. Men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Romarbrevet kapitel 8, vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 10. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Och så tar vi Matteus evangeliet kapitel 11, vers 28-30 en gång till. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Ytterligare ett löfte i evangeliet är att vi ska få en hjälpare. När Jesus lämnade jorden och återvände till sin himmelska härlighet så lämnade han oss inte hjälplösa kvar här nere. Han lovade istället att sända just hjälparen, den helige ande, som ska ge de troende kraft att bli Jesu vittnen. Och han ska även undervisa oss och vägleda oss och så vidare. Och vi ska läsa några bibelord på det. Först från Johannes evangeliet kapitel 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 26. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes evangeliet kapitel 16, vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Och så apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ja, det var några saker vad det innebär att få del av hjälparen, den helige ande. Och genom hjälparen och den andliga juridiken kommer vi också få hjälp med synden. Som vi har sett tidigare så har vi alltså genom evangeliet en möjlighet till syndernas förlåtelse. Men vi kan också räkna med hjälp att stå emot synden och mer leva så som Gud önskar. Vi kan få hjälp med att komma in i ett liv efter trons lydnad. Som jag sa innan så finns det en av Gud given andlig juridik som innebär att när jag tar emot evangeliets fria gåva så räknas jag som död inför åklagaren, Satan och lagen, alltså buden, som anklagade mig. Jag är genom försoningen i Jesus Kristus frikänd och den här rättegångssalen den är tömd. Och i detta ligger en verklighet som kommer att ge oss en möjlighet att leva så som Gud vill att vi ska leva. Lagen väckte synden till liv och jag sitter fast som en slav under synden. Försoningen fritar mig från detta skruvstäd och ger mig möjligheten att leva ett gott liv i linje med Guds vilja. Och jag får då även den helige andes hjälp till detta. Utan lagen så blir talet om nåd såklart obegripligt. Men väl inne i nådens kraftfält så står vi alltså inte längre under lagens krav och dom utan under nådens herravälde. Och i nådens rike finns kraft till förändring. Detta parat med hjälp från den helige ande då. Och detta innebär att vi då kan vandra allt mer i en villig och glädjefylld trons lydnad inför Gud. Och så några bibelord på det. Hesekiels bok i Gamla testamentet, kapitel 36, vers 27. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och Romarbrevet, kapitel 6, vers 14. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Och så Titusbrevet kapitel 2, vers 11-12. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Alltså, nåden fostrar oss, inte lagen. Och så första Petrus brev kapitel 1, vers 2. Ni är av Gud fadern förut bestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Ja, ett annat löfte i evangeliet är att vi får befrielse från vårt ego. Nu kanske inte alla genast ser denna punkt som något fantastiskt erbjudande för det här har att göra med mognaden som kristen, men med tiden kommer man som en sant troende att förstå vilka problem alla vi människor dras med när det gäller självfokusering, självförverkligande, självkänsla, självförtroende, egoism och så vidare. Alla sådana här sidor är jobbiga hinder i vår relation till medmänniskor och till Gud och därför vill Gud hjälpa oss att komma bort ifrån det här självlivet. Och med tiden kommer man som troende därför inse att dessa saker är av ondo Och då finns också hjälp att få via den helgelse som den helige ande ger. Johannes döparen talade om att Jesus skulle döpa oss i helig ande och eld. Och personligen tror jag att denna eld är lite missuppfattad. För jag tror att denna eld är den helgelse som bränner bort inte minst egot i våra liv. Jesus ger oss en annan bild av denna sanning, och det är att vi själva har ett dagligt kors att bära. Och det korset handlar just om att dö bort från vårt världstillvända ego, det som ofta kallas för köttet i Nya testamentet eller den gamle Adam. Har man kommit en bit ut med trons vandringsled så ser man denna köttets död som en stor vinst. Man upplever det som en stor befrielse, som en börda som man blir av med. Och omgivningen kommer också uppfatta denna förvandling på ett mycket positivt sätt. Livet kommer att innebära nya fräscha frukter, frukt av andens verk i oss. Och vi ska läsa några bibelord. Från Lukas evangeliet först, kapitel 9, vers 23. Om någon vill följa mig, säger Jesus, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och Romarbrevet kapitel 12, vers 1-2. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och så Galaterbrevet kapitel 5, vers 22 och 23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sen ger oss också evangeliet löfte om hjälp med vardagens bekymmer. Och som jag nämnde tidigare så erbjuder evangeliet inte något liv i en ständig framgång, rikedom, fullkomlig hälsa och lyx och så vidare. Men det är ändå helt klart så att det vilar en särskild välsignelse över dem som väljer att vandra med Gud. Och med evangeliet så kommer då i löften om hjälp med vardagens bekymmer. Vi har tittat på några bibelord om det här tidigare och vi ska titta på några till. Och den här hjälpen kommer ju främst om vi är nöjda med det som är det viktigaste. I Romarbrevet kapitel 8, vers 28 så står det: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Första Petrus brev kapitel 5, vers 7: kasta alla era bekymmer på honom, alltså Jesus, ty han har omsorg om er. Och så Matteus evangeliet kapitel 6, vers 31-34. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och så läser vi från första Timoteus brevet kapitel 6, vers 8-9. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ja, det var något om evangeliets löften, och nu vill jag säga något om hur vi förkunnar evangelium. Som rubrik över det skulle jag vilja sätta: förkunna Jesus Kristus. Människor har ända sedan första början gått sina egna vägar i försök att själva bemästra sin tillvaro och rättfärdighet. Och alla dessa olika självfrälsningsevangelier som egentligen alltid utgör någon form av lagevangelium har haft olika namn genom historiens gång. Tittar vi utanför kristenheten är det humanismen som är mänsklighetens främsta självfrälsningsevangelium idag. Humanismen kan tyckas vara god och rätt och fin eftersom den handlar om jämlikhet, rättvisa och så vidare. Men i grund och botten är även humanismen ett lagevangelium eftersom dess filosofi handlar om vad jag, vad vi skall, måste göra för att det ska bli bra. Människan är alltså utlämnad åt sig själv och sin egen förmåga i dessa självfrälsningsläror. Dessutom blir ju godhet och rättvisa något relativt som helt saknar en fast utgångspunkt. Alltså en verklighet som blir helt godtycklig och väldigt osäker då människan är slav under synd och begär. Nu har faktiskt humanismen smugit sig in på bred front även i kristenheten och då blir Jesus endast en förebild som vi ska se på och följa hans goda exempel. Och Jesus ses då endast som en fin människa som lyckades alldeles särskilt bra med goda gärningar och detta tänker man att vi ska efterlikna. Men den som då inte klarar att leva upp till sådana normer drabbas av förebråelser, uppmaningar, förpliktelser, samvetskval, lagiskhet, fördömelse och så vidare. Den kristnes uppgift är dock inte att med ord förkunna goda gärningar eller värderingar eller moral. Det finns inget bibelstöd för en sån förkunnelse som även den blir till ett lagevangelium i sådana fall. Det sanna evangeliet handlar istället om att förkunna Jesus Kristus och vad hans försoningsgärning innebär. Det är nämligen endast när vi lever i Kristus som vi finner den kraft till förändring som gör en varaktig skillnad. Att leva i Kristus är detsamma som att ha accepterat evangeliets fria erbjudande. Det innebär att leva i en förtröstan på att Jesus är vår rättfärdighet, att Jesus är vår räddning och frälsning, att Jesus är vårt hopp, att Jesus är vår kraft, att Jesus är vårt eviga liv och så vidare. Man kan därför mycket kort säga att vårt huvuduppdrag som kristna är att göra Jesus Kristus känd bland de som inte tror. För det är exakt vad Paulus fick som uppdrag av Jesus själv. Och det kan vi läsa i Apostlagärningarna kapitel 9, vers 15. Han, Paulus alltså, är ett redskap som jag, Jesus, utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. När vi då förkunnar Bibelns evangelium så föder en sådan förkunnelse tro hos dem som är mottagliga för budskapet. Det är alltså Gud som genom sin ande samverkar med de ord som förkunnas i det fall man förkunnar Bibelns evangelium vill säga. Det är Gud Fadern som drar människor till omvändelse och tro. Och vi ska ha några bibelord här på det också. Romarbrevet kapitel 10, vers 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och Johannes evangeliet kapitel 6, vers 44. Ingen kan komma till mig, Jesus, alltså, om inte Fadern som har sänt mig drar honom. När det gäller evangelisation ska vi alltså inte göra så mycket mer än att förkunna evangelium för människor. Om vi vill att människor ska omvända sig och bli sant frälsta vill säga. Att locka människor med smaskiga vittnesbörd eller med löften om tecken och under, det är att ge sig ut i självfrälsningsevangeliets dike egentligen. Då litar man inte längre på Gud och kraften i hans evangelium, utan man litar på andra saker som ligger långt utanför detta. Så att förkunna Kristus är i princip att berätta om vem Jesus är, varför han kom, orsaken till varför han dog på korset, att han är uppstånden och lever, vad han erbjuder varje människa och vad det kan leda till. Och det är ungefär det som jag försökte beskriva tidigare under den punkten vi talar om korsets vittnesbörd. Allt det här som jag nu sagt här kan ju tyckas vara lite onödigt, mastigt och långt. Men som jag har nämnt tidigare så kan det vara nödvändigt att gå in lite djupare på evangeliets innebörd, eftersom många av oss har fått en tilltrasslad och felaktig bild av evangeliet genom olika villoläror eller i brist på evangelisk undervisning. Tänker vi oss att vi endast har 3 minuter på oss att förmedla evangeliets kärnbudskap till en människa, då måste vi ju korta ner allt detta till det mest centrala. Men vi bör då ändå förmedla evangeliet både som en utmaning och som ett erbjudande som denna människa kan fatta ett beslut på, det vill säga förkasta eller ta emot. Det kanske handlar om en människa som ska dö, kanske en som ska resa bort och aldrig mer komma igen. Eller så tänker du som jag att många människor bara ger våra bloggar på nätet max några få minuter innan de surfar vidare till nästa sajt. Man zappar ju inte bara på tv:n idag utan man zappar även på bloggar och hemsidor. Så här kommer nu mitt försök till att kortfattat förmedla evangeliets erbjudande inom ungefär 3 minuter. Bibeln visar oss att synd i grunden är människans lust att själv bemästra sitt liv, att själv vara något av en gud över det egna livet. Ondska och moraliska synder är konsekvenser av denna grundsynd och de visar oss att vi inte klarar av ett liv utan Gud, alltings skapare. Bibeln visar också att människan är skild från gemenskapen med Gud på grund av synden och att hon därför kan gå evigt förlorad. Men Bibeln visar också på ett alternativt liv, en upprättad gemenskap med Gud och ett underbart liv i evighet hos honom. Det finns bara dessa 2 alternativ enligt Bibeln. Eftersom alla människor har syndat har vi alla samma dåliga utgångsläge. Bibeln visar också att ingen människa av egen vilja eller kraft kan ta sig över till evigheten hos Gud. Vi är alla dömda till evig förtappelse. Vi har inte något hos oss själva som kan bidra till vår räddning och vi är därför helt beroende av Guds initiativ, hans godhet och hjälp. Men Gud vill hjälpa alla människor till försoning och ett evigt liv. Och därför kom han till jorden i mänsklig gestalt som Jesus Kristus och dog en plågsam död på ett kors för att ta vårt straff på sig själv. Jesus uppstod också från döden och genom Jesu försoningsverk finns därför en väg för oss till en upprättad gemenskap med Gud och till evigheten hos honom. Jesus är vårt enda hopp, vår enda väg till Gud men också den absolut säkra och bästa vägen. Du kan se Jesus som en livbåt. Om du vill överlåta dig till att livbåten Jesus Kristus kan rädda dig så kommer den tron, den förtröstan att räknas som om du vore syndfri inför Gud och då är du räddad till det eviga livet. Men du måste då lämna kvar ditt egen liv på det sjunkande kryssningsfartyget och tomhänt hoppa i livbåten som du varken kan ro, styra eller köra själv. Du måste låta Gud ta över rodret och be honom styra ditt liv så som han vill. Du lämnar ditt oberoende kvar på fartyget och överlåter dig åt ett beroende av Gud och hans förmåga. Du lämnar all din synd till Jesus genom att bekänna den och du får då hans rättfärdighet tillbaka. Du lämnar ditt dödsdömda liv till honom och får ett evigt liv tillbaka. Vill du överlåta dig till tro på detta och att Guds erbjudande till dig i Jesus är din enda chans till ett evigt liv hos Gud? Vill du be Gud om förlåtelse för dina synder och för att du tidigare vandrat din egen väg utan hans inflytande? Vill du kasta dig i livbåten och be Gud styra allt under resten av ditt liv? Om ditt svar på dessa frågor är Ja, då får du bli ett Guds barn och då finns inga hinder för dig att öppet och fritt samtala med, be till Gud, Fadern. Redan här och nu får du då ta emot löften om ett evigt liv i den kommande världen och du kommer också att få Guds helige ande som din hjälpare. Och i Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16 så står det: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ja, det var evangeliet på 3 minuter så som jag tänkte mig att man kan presentera det. Jag ska säga bara något slutord här. Om du är ny i tron så ta för vana och samtala med, be till Gud och läsa Bibeln. För det är det absolut mest grundläggande när det gäller att bygga en stabil och sund tro. Be också Gud om att få sanna vänner som har en bibliskt förankrad tro och syn på evangeliets innebörd. Var försiktig med att genast gå med i en församling eller bönegrupp. Be Gud om vägledning så att du inte hamnar i ett sammanhang där villoläror och villfarelser florerar, vilket tyvärr är mycket vanligt idag. Har du sedan några frågor så är du välkommen att posta dessa via min hemsida som heter bibelfokus.se. Det finns ett kontaktformulär där. Tack för att du lyssnar och må Herren välsigna, leda och beskydda dig i allt.